Jag tänkte säga varsågod och sitt, men det kunde ni redan. Några träningar här i början av mötet. Det där ska välja ett område. Bara ett område av min kristna tro som jag tycker är det viktigaste och mest fascinerande, så är det nåden. Guds nåd, som är lite besynnerlig för många och lite komplicerad för de flesta av oss. Men idag ska jag försöka göra mig ett försök att verkligen dyka in i Guds ord och försöka förklara för oss vad Gud själv menade med hans nåd. Vi har en utgångstext från Romarbrevet 3, vers 21-31, och vi läser i Jesu namn. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Det här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Så vill han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Men vad ska vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Eller är Gud ändrat judarnas Gud, är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Det betyder de som inte var judar och inte då trodde på Gud. Lika säkert som Gud är en, hur han som förklarar den omskurna rättfärdig av tro och den oomskurna genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Jag tycker det här bibelstexten, jag läste lite teologisk litteratur inför förkunnelsen, och den kommentaren kring det stället som menar att det anses bland vissa kretsar, det är bland kapitel 3 till kapitel 5 i Romarbrevet som det mest betydelsefulla och viktiga i hela Bibeln. Det stod en parentes att man ska akta sig för att säga sånt, men det anses bland många teologer att innehålla mycket av den absolut viktigaste och centrala delen av den kristna tron. Och vi ska idag se på en kärna som jag anser i mitt eget liv. Att förstår man det här så blir livet ganska så mycket enklare. Förstår vi vad det är att vara rättfärdig av tro och inte laggärningar, då tror jag att du och jag, vi har lättare dagar framför oss. Om vi greppar det här. Så ska vi göra ett försök, kära vänner, att gå in i det här. Vi tar första punkten. Jag har 6 fina punkter åt er idag. För det första. Gud uppenbarar en rättfärdighet som är oberoende av lagen. Nämligen Jesus Kristus. Detta är egentligen besynnerligt och ett ganska djärvt utlåtande. Vi vet att Gud gav lagen till Mose. Och Mose gav lagen till judarna. Och det var ju den kontexten som Paulus mitt i allt häver ut sig. Någonting besynnerligt. Han menar att Gud uppenbarar en rättfärdighet som är oberoende av lagen. Och vad i all sin dag betyder det här? Det är lite på något sätt kan vara ganska diffust och svårt att greppa det. Men jag tänker det på det sättet. Jag tänkte att du bor i ett land. Det gör vi ju. Och i det landet så finns det en ambassad som tillhör ett annat land. Låt oss säga att du besöker ryska ambassaden i Helsingfors. Jag är på väg dit själv om en par veckor nämligen. Och besöker jag den ambassaden, den ryska ambassaden i Helsingfors, då följer jag mitt i allt inte längre Finlands lag, utan följer den ryska lagen. Pling! Alltså, jag som finsk medborgare utanför detta område stiger in på ryskt territorium. Och mitt i allt så lever jag inte längre under finsk lag, utan lever under rysk lag. Och det är lite så också med den inledande punkten att Gud mitt allt visar att det finns två vägar för oss att gå på. Vi kan gå på lagens väg. Eller så kan vi gå på en ny väg som har blivit uppenbarad för oss genom Jesus Kristus. Nämligen den här rättfärdigheten som kommer genom tron på Jesus Kristus. Så jag tror att Gud ville visa oss. Eller säger så här, att Gud uppenbarade Jesus som lagen inte kunde döma. Varför kunde inte lagen döma Jesus? Jo, för Jesus var den enda som lyckades att hålla lagen. Det är lite, lite djup teologi här i början, men jag vet ni är smarta. Så det är bara att häng med här. Alltså, Jesus stod utanför lagen. Varför det? Jo, för Jesus hade inte brutit mot lagen. Han skulle kunna bryta mot lagen, hade en fri vilja som vi. Men han lyckades, för han var ju Gud, han hade ju kommit på lagen. Och på det sättet stod han utanför lagen. Lagen kunde inte döma honom. Och därmed så visar Jesus Gud en väg för oss. Där vi kan gå en väg. Vi kan besöka den ryska ambassaden och finna frälsning. Det var en djup bild. Men poängen i alla fall. Att vi kan bo i ett land i en värld. Som drivna av lagen. Av världens lag. Men det finns ett territorium. Ett Guds rike, en Guds rikes ambassad som vi kan kliva in i. Då vi inte längre styrs av världens lagar, utan vi styrs av Guds lagar. Och det är det lite som vi ska hoppa in i idag. Punkt nummer två. Så är det att alla människor har syndat. Grundförutsättningen är ganska dyster. För det är densamma för oss allihopa. De flesta av oss har ju syndat idag. Det ser inte så där chockad ut. Men det är som med oss. Grundförutsättningen är att det är ganska illa ställt med oss redan från första början. Och förutom Jesus så är det ingen annan som har klarat av att hålla lagen. Alla av oss är ur jättedåliga förutsättningar. Vi står på fel sida av målsnöre. Vi står fel på vår panna, alltså misslyckar vår panna. Och vi funderar, ska det bli till någonting? Och jag skriver så här att oavsett hur litet brott man har gjort så blir man ju brottsling. Alltså om man riktigt drar till sin spets. Så jag åkte fast för fortkörning en gång. Jag skäms lite än idag. Det är 12 år sedan. Jag skulle köra hem, lite bekännelse samtidigt, jag skulle köra hem några tjejer 3 på natten på en EC 2000. Och det var inte av Guds principen, det var mer köttets princip. Och när jag körde förbi Prisma så blåste sirenerna och så säger de to köra hårt. Och sa jag oj då. Men så var det. Man, vad man än gör. Och i finska lagens, oavsett det låter ganska brutalt. Men i finska lagens mittal så Anders Lindar som en brottsling. För han har brutit mot ett bud. Det är inte så, i Guds rike är det samma sak att oavsett vad lite eller stort har gjort. Du är en brottsling i Guds ögon. Så där måste vi förstå att utgångsläget är inte så jätteroligt. Och ibland så möter man ju på människor som tycker att jo, men jag är ganska duktig. Jag läser Bibeln och jag ber och jag har mig. Men då tänker jag på den rika unge mannen som kom till Jesus. Eller i Matteus 19 där i vers 10 framåt någonstans. Och säger han, ja men jag är ganska duktig, säger han. Jag skulle vilja ha det eviga livet. Och svarar Jesus, ja men det är bra. Vad ska, eller han frågar först, vad ska jag göra? Och Jesus svarar, du ska hålla buden. Och unge mannen han tar sig för bröst och säger, ja men det har jag gjort sedan jag var liten. Och jag såg till och med Jesus fick kärlek till den unge mannen. Och säger han, bara ett fattas dig. Only one more piece in the big puzzle. Alltså bara en pusselbit kvar så du är inne i mål. Sälj allt och kom sen och följ mig. Och det står att han gick bedrövad därifrån. Men det var lite Jesus poäng. Tanken med att vara kristen, troende, följa Jesus, följa Gud. Det är inte att vi ska klara det utan att vi ska misslyckas med det. Kom igen. För vi alla har syndat, oavsett hur duktiga vi försöker vara, så har vi syndat, vi har gjort bort oss och vi är brottslingar i Guds ögon. Det är grundförutsättningen att det kommer inte gå bra för dig den dag du står framför Gud i dig själv. Det kommer inte gå något bra när du pekar på dina gärningar och försöker säga, jo men jag var ganska duktig. För du är i Guds bok redan dömd brottsling. Och det blir bättre snart, var inte så nervös. Vi hoppar in då i punkt 3. För då säger mitt i allt Paulus så här. Att vi står rättfärdiga utan att förtjäna det, lite en egen formulering. Av Guds nåd, för att Jesus Kristus har friköpt oss. Här använder Paulus, om jag får hjälp till teologi, här använder Paulus 3 metaforer, 3 berättelser för att bevisa sin ståndpunkt i det här. Den första berättelsen, eller första han säger, han använder en bild av en domstol. Han säger att vi ska alla stå, ska ta andra versen. Och det står som rättfärdiga utan att förtjäna det. Alltså vi står inför en domstol. Jag skriver så här. Vi står som dömda och skyldiga i en domstol, men vi blir frikända. För det andra, vi blir frikända på grund av att vi blir friköpta. Och för det tredje, vi blir friköpta genom att någon annan betalar priset. Vi tar det igen. För det första, vi blir frikända framför en domstol. På grund av vad då? Jo, för vi blir friköpta. På grund av vad då? Jo, för någon annan har betalat priset. Friköpta blir vi. Det är apollotyrosis. Fint ord det där. Det betyder egentligen det grekiska ordet som när man var fånge och så blev man köpt fri. Det är det ordet betyder. I den grekiska, när vi blir friköpta. Någon har köpt oss fri. Vi har inte själv köpt oss fri, utan någon annan har mitt i allt kommit och sagt, Anders, jag betalar din, vad jag nu är, slav under, någonstans. Och så är jag mitt i allt fri. Någon annan, betoning på annan, har köpt mig fri. Men det ännu mer intressanta, det är det där att vi är friköpta för att någon annan har betalat priser för oss. Och det är så ett roligt ord som jag inte var för partisk kärlek för, men det är hilasterion. Inte så många som förstod det, men det är ett band som jag haft en gång i urminnes tider. Hilasterion används egentligen bara på 2 ställen i Nya Testamentet. Det är här och Hebreerbrevet 9. Det betyder, inne i det allra heligaste fanns ett altare dit man stänkte blod några gånger per år. Dit prästen fick gå, ingen annan fick gå. Och så gick han dit och stänkte blod. Och vad hände då? Jo, man betalade priset för hela folkets synder en gång per år. Det som händer här är att vi står inför en domstol, vill bli frikända. Mitt allt säger någon, ja men Anders Luin, han är frikänd. Och då kan man fråga, varför blir jag frikänd? Jo, för att någon kommer säga, jo jag köper dig fri. Och hur kan någon köpa mig fri? Jo, för att någon kommer, jo jag betalar priset genom mitt blod. Jag tänker på Maximilian Kolbe i koncentrationslägret när de ska avrätta 10 personer och de valde den 9 fången. Så ropade han och grät och hade sig. Jag kommer aldrig se min familj igen. Och då stiger Kolbe fram och knackar på Gestapo-officerns axel och säger, låt mig betala priset istället för honom. Och i ren förvåning så gick de med på det. Så han blev avrättad i någon svältcell där. Och i 2 veckor stod det för dem. Och sen sprutade de in och giftsprutade. När han samtidigt prisade Herren. Det är att friköpa. Någon annan betalar priset istället för mig. Vi tar det igen, för det är så extremt viktigt att du förstår det här. Vi står inför domstolen. Utgångsläget är att vi är skyldiga. Men domen säger, du är frikänd. Varför? Jo, för att någon säger, jag har köpt dig fri. Och för det tredje, varför har någon köpt mig fri? Jo, för någon annan har betalat priset. Hänger ni med? Förstår ni? Det är jätteviktigt det här, huvudtema nästan i hela Guds förkunnelse om rättfärdigheten ligger här. Vi är skyldiga, någon annan betalar på grund av vad någon annan har gjort för oss. Förstår du det här så tror jag ditt kristna liv kommer bli så mycket enklare. Om du inte ännu är kristen så kommer det vara ett bra kristet liv. Det är svårt att skriva så här, det är svårt att förtjäna något som en annan har köpt åt en. Kom igen. Det är jättesvårt att jag förtjänar när någon köper en massa bredspelare åt mig. Eller kan jag inte förtjäna bara för att jag är så snäll. Men genom mig en gåva så har jag sällan förtjänat den. Alltså när jag fyller år så ger man ju presenter åt en. Men ibland funderar varför ger man till mig och inte till mina föräldrar. För jag har gjort. kommit ut och skrikit en dag. Alltså vi får presenter och vi får dem oftast som gåvor för att vi har inte försenat det. Vi får dem för den vi är, hoppas i alla fall. Men problemet eller inte problemet, utmaningen är ju att vi har en fri vilja att ta emot gåvan eller att inte ta emot den. Jag skriver så här. För faktum om jag hoppar tillbaka till ambassaden. Att det finns en ambassad, ett Guds rikes ambassad eller en annat lands ambassad i samma stad eller samma land, så betyder det ju inte så jättemycket de lagarna som råder i den ambassaden, för du själv tar dig dit. Om vi hade i Vasa så inte firar vi ju, går vi under ryska lagar mitt i allt, bara för att vi vet om att det finns en rysk ambassad i det här landet. De lagarna börjar träda kraft när du tar dina steg och sätter dig på rysk mark. Nu är du under rysk lag. Och på samma sätt är det i Guds rike att de lagarna börjar gälla för dig när du tar ditt steg och träder in i Guds ambassad, in i Guds rike. Det kan vara bra att tänka på ibland. Jag minns då, om jag hoppar tillbaka och skäms lite av min fortkörningsböter, så kom jag hem och hackade tänder inför mina föräldrar. Och så skämdes jag lite, sa att det gick så här och skyllde lite på att det var egentligen inte mitt fel. Men det slutade med att min far tog den där böteslappen och så betalade han den. Jag betalade inte den överhuvudtaget själv, men jag kände mig ganska fri och lika fri som om jag själv ska ha betalat den. Förstår ni det här nu? Jag var dömd, jag hade ett straff, någon annan tog det och så betalade han den. Och jag har inte tänkt förutom att jag skäms ibland så jättemycket på den där böteslappen efteråt. 70 euro eller vad den var. Jag var ju fattig på den tiden. Vi går vidare. Punkt 4. Vi blir inte rättfärdiga genom lagen, utan genom tron på Jesus Kristus. Och vi förvandlas genom denna samma Jesus. Jag har sagt lite tidigare att Jesus, han kunde inte dömas av lagen, då han inte var skyldig av lagen. Jag vet inte hur många böter du har fått där du inte har gjort någonting. Eller många fängelsestraff kan göra att någon har lidit martyr och sånt, och stor respekt för det förstås. Men oftast när vi får något straff så har vi gjort någonting. Men Jesus kunde inte få något straff av lagen, för han hade inte brutit mot lagen. Men jag skriver så här. Men tack vare att Jesus valde, han som var utan synd, att ta på sig vårt straff, har vi en inbjudan att komma in i Guds rike. Men det sker genom Jesus Kristus. Hur kunde då denna Jesus ta på sig vårt straff? Faktum är att han inte bara levde efter lagen, utan också uppfann lagen. Och därmed de bestämmelser som lagen följer. Det är lite överkurs, så det kan vara lite jobbigt filosofiskt att tänka ut det där. Men jag vill mena det igen, att om Jesus uppfann lagen, om han var Gud och han tänkte ut allt det där, så finns det hans rätt att tänka ut att jag själv med mitt eget blod kan uppfylla lagen och den rättfärdighet. Det är lite svåra ord att teologiskt sett, men det gör ingenting. Alltså att bli frikänd inför Gud genom Jesus och vad han gjorde för oss. Det är upp till honom och inte så jättemycket upp till oss. Och jag har en liten så här fin bild som inte alls vet om den är fin, men vi försöker. Att om du får till den ambassaden, låt säga vi besöker den ryska ambassaden, eller kanske amerikanska passar bättre i det här fallet. I de flesta fall är det inte bara att gå in i dagens läge. Efter terrordåden 2001 så ändrar ju ganska mycket av de här säkerhets- och de här kontrolleringsgrejerna. Så många av de här tillfällena, ska du gå in i en ambassad så måste du gå igenom någonting som kallas en sån här inte metalldetektor eller någonting dit. De skannar av dig. Och ibland låter bzzz. Jag har en sån här mål i mitt liv att jag ska undvika alla bzzz när jag far på flygfälterna. Ibland går det inte. Och så känns man och så måste man gå igen ett varv. Jag vill använda, alltså det går inte bara idag att få in i de här ambassaderna eller flygplatserna hur som helst. Utan man måste gå igenom någonting och så försäkrar de sig att du har inte med dig några styggelser eller destruktivitet eller annat trams som kan förstöra vad ett hot för ambassaden eller det landet som du är på väg in i. Jag skulle mena att det kan användas som en väldigt subtil och långsökt bild, men ändå också i Guds rike, att vi behöver gå igenom någon form av detektor som är Jesus för att komma in i Guds rike. Vi behöver gå igenom Guds rikes metalldetektor som är Jesus själv. Han får plocka av sakerna från oss. Observera, han plockar. Varför det? Jo, för han vill lätta dina bördor. Så när vi stiger in i Guds rike så tar han bort saker som tynger oss. Han tar bort saker som är i vägen, vår synd, allting, all destruktivitet som plågar och förföljer oss. Det försvinner när vi går in i ambassaden genom den här detektorn som är Jesus själv som plockar bort saker. Och vad händer då? Jo, vi kommer in i Guds rike. Och vad betyder det? Jo, vi återfår relationen och kontakten med Gud så som han har tänkt att det skulle vara. Det handlar alltså inte om oss. Det handlar om Jesus. Det handlar om att tro på honom som kan göra det. För då vi går igenom porten i Guds rike som är Jesus, för ingen kommer till Fadern förutom genom mig, säger Jesus själv. Då kommer han att plocka bort synden som är hindret mellan dig och den ultimata friden som man inte tycker. Alltså friden fås enbart genom relation med Fadern. Det tror vi. Jag har använt en fin bekännelsens dagverke som men återgår egentligen med fortkörningsböten. Om du frågar mig idag eller imorgon eller i förrgår eller för 10 år sedan. Hur gick det med den här fortkörningsböten? Fick du den betalt? Så kan inte jag, om jag ska vara ärlig, säga jo, jag betalade den. För då ljuger jag ju. Men faktum var att det var min far som betalade den. Och på samma sätt är det när du är i Guds rike och de frågar dig hur kom du dit? Så kan du inte säga att det var jag som gjorde någonting. För Gud har gett en inbjudan in till hans ambassad. Och när du kom till hans ambassad så har du gått igenom Jesu egen metalldetektor. Och när du är där så kan du inte säga att det var jag som gjorde någonting. För det var Gud själv som plockade bort synden från ditt liv. Det var Gud själv som gav en inbjudan för dig att komma in i Guds rike. Du har inte gjort någonting. Vad du har gjort det här att du med fri vilja eventuellt har accepterat den himmelska inbjudan som finns till varenda en av oss. Den finns där. Och det handlar inte överhuvudtaget om oss. Utan handlar om vad han har gjort för oss. Punkt nummer 5. Och där tycker jag är den stora utmaningen för oss. Att hålla vårt fokus på Jesus. Frestelserna i vårt västerländska land, det är att fokuset försvinner från Kristus till oss själva. Ibland så säger man ju om en Gud bor i oss. Och jag ser en viss fara i det uttrycket, även fast trots att det är en viss del ändå är korrekt. Den som bor i oss är större än den som är i världen. Men jag skulle hellre vilja säga så här, att vi är i Kristus. För säger vi att Gud bor i oss, då hamnar pressen på något sätt på att ska jag lyckas hålla kvar Gud i mig? Men är det så att jag är i Kristus, och jag kan som Paulus säger i Filipperbrevet 3:14, att vi har blivit gripna av Kristus. Då ser jag mitt i allt en större trygghet i att det handlar inte så jättemycket om mig, utan jag kan luta tillbaka i Johannes, nu minns jag inte om det är 5 eller 6:37, att de som kommer till mig, de kommer jag aldrig någonsin att kasta ut. Så då är huvudpoängen den att om vi är gripna av Kristus så kommer Kristus aldrig att kasta ut oss. Så därför, kära vänner, så är vår frestelse i vårt västerländska humanistiska gärningsfyllda värld där vi tappar fokuset från Kristus. För lyssna på mig. När fokuset far från Kristus så börjar det igen handla om vad du måste göra, vad du måste prestera och inte längre vad han har gjort för dig. Låt fokuset alltid vara på Kristus, vad han har gjort, vad han har åstadkommit, den seger han har vunnit för dig. Låt fokuset alltid vara på Kristus. Så att Kristus får en del av ditt liv och där du får vara i honom. Där du får vara gripen av honom. Jag tycker det är fantastiskt skönt att vara gripen av Kristus. Då känner jag när jag vaknar på morgonen, då har han med mig. När jag somnar på kvällen har han med mig. Och när jag syndar och gör bort mig, då är han också med mig. Och han reser mig upp om jag så själv önskar det. Viktiga för oss, det är låt vår blick, det står fäst blicken på trons upphovsman och fullkomnare, Jesus själv. Så kära vänner, om någonting du inte, som du absolut inte ska tappa bort, så är det fokuset på Jesus. För vi är i Kristus, gripna av honom, och han har lovat oss att han kommer aldrig någonsin att kasta ut oss. Då har vi blicken på, jag vill stampa in den här spiken ordentligt. Får du blicken på Kristus och du vet att det skuldebrev som i sin kraft vittnade mot dig, det har han strukit ut. Har du blicken på Kristus, det handlar inte om dig. Jag hoppas när vi står inför domens dag där en dag, framför Jesus. Så ska du vara ganska sådär, klart du med Guds fruktan och böja dina knän och ha dig. Men samtidigt vet du att du är här inte på grund av dig, utan du är här på grund av han. För du är i Kristus. Och kom ihåg att det handlar inte om mina villkor, utan det handlar om vad han har gjort för oss. Jag ser det ibland, tycker jag, i mitt eget liv. Och jag ser det ibland i ditt liv. Hur fokuset börjar cirkulera kring dig själv. Oftast dina misslyckanden. Men jag har ett tips åt dig. Jag har sagt det den 3 gånger. Fokusera på Kristus. Fokusera på honom som är utanför lagen. Som gav oss en rättfärdighet. Som inte kunde uppfyllas genom laggärningar. Utan en som kom genom tron på Jesus. När vi går in och får den inbjudan som vi alla har till Guds ambassad och vi går igenom den här Jesu port där han plockar av oss synden, så vet vi att det enda delen vi har, det är att tacka ja till denna inbjudan. Resten är Guds. Inbjudan är Guds. Reningen genom Jesus är Guds. Och att vi är kvar där, det är också Guds plan och tanke. Då kan man fråga sig, ja men får inte gå? Ja men det får du ju. Men det löns ju inte. Alltså bort därifrån. Har du en gång funnit Kristus, som Paulus gång på gång uttryckte sig, att när han fann det här livet i honom, i Jesus. När han fann det här, han var ju på väg, han hade doktorshatt där i teologi, någonting sånt, och var på väg att avrätta, så möter han Kristus. Och det är viktigt att förstå, när Paulus möter Kristus, så lämnar han ju inte kvar i Kristus på grund av en framgångssaga som uppdagades framför honom. För vet ni vad det första han får höra från Jesus? Han ska få lida mycket för mitt namns skull. Var första hälsningen där. Han ligger där och är blind. Och fastar 3 dagar. Och vi läser Paulus CV sen i 2 Korintherbrevet 12. Och han berättar att det här goda positiva jag fått vara med om. Han ska försvara sitt apostlaämbete. Han har blivit stenad, han har blivit piskad, han har flytit på en planka på oceanen, han har lidit hungersnöd, han har levt bland rövare, under kallt väder och varmt leder, under svåra förhållanden ibland har det varit bra också. Och dessutom har han omsorg över alla församlingar. Alltså då är inte så jättehejsan. Och när jag läser det där, och många andra kyrkomartyrer, så måste drivkraften vara någonting annat än mig själv, om jag ska orka. För inte orkar man ju bli stenad jättemånga gånger och fortfarande drivas av någonting annat än Jesus, tror jag. Men har vi fokus på Jesus, då kommer vi orka. För vi drivs av någonting som inte handlar om mig och min kapacitet och min välgång. Utan vi drivs av vad han har gjort och hans kapacitet, hans styrka, hans glädje, hans kraft, hans heliga ande och allt det andra han vill ge oss. Jag vill säga det igen. Håll fokus på Jesus. För det handlar inte om dig, utan handlar om honom. Som har utvalt dig, som har kallat dig, som älskar dig, som vill ditt bästa, som har lovat att han är med dig alla dagar in till tidens ände. Till sist, och det tycker jag är ganska intressant, här avslutar Paulus och säger att genom tron på Jesus upprätthåller vi lagen. Så anknyter han igen. Den första sagt att det finns en rättfärdighet oberoende av lagen. Och så landar han i att genom tron på Jesus så upprätthåller vi lagen. Och vad betyder det? Jo, för att falla tillbaka på min skamliga fortkörning. Så trots att min pappa betalar böten så finns det en risk att jag kan åka fast. Ni ser lite chockade ut, men det är faktiskt så. Och Jesus säger i Matteus 5:17 att han kom inte för att upphäva lagen utan att fullborda den. Så det centrala i vår tro är så här, och jag skulle sammanfatta det på det sättet. För lagen den finns och den existerar. Samma lag, samma svåra lag måste man säga. Det finns ju en 382 bud eller hur många de är plus. Så lagar judarna ett drös till, så de var väl uppe i 2000 där under Jesu tid. Så min fråga till dig till sist, det är, vill du försöka klara av det här? Eller vill du låta någon annan göra det istället för dig? För lagen finns där. Med all sin kraft så vittnar den emot dig och den fördömer dig ibland. Den är inte ond. Ibland tycker man lagen är ond, men den är inte ond, utan det brukar en bild som man säger att det är som en spegel. Den visar vad som inte funkar i oss. Men det är inte ond. Magnus Persson sa det. Hjälper ju inte om du tycker att du har smutsigt hår att slå sönder spegeln. Du måste ju tvätta dig. Så lagen i sig är inte ond. Men den är äkta och den är verklig. Och min fråga är, vill du själv försöka klara av lagen? Eller vill du låta Jesus klara av den för dig? För genom tron på Jesus så förklaras vi rättfärdiga. Och jag märkte, och jag tycker det själv i mitt liv, med de svårigheter och kamper man har, så tycker jag att en liten uppenbarelse har hjälpt mig mycket i min kristna vandring. Det är när jag har fokus på Jesus, så handlar det inte om mig, utan handlar om vad han har gjort för mig. Jag vill avsluta med ett citat av en kinesisk martyr. Många av er har läst hans böcker. Han heter Nye Watchman. Han startade 700 församlingar och de hade ungefär 70 000 medlemmar. När han var igång där sprang och på till fots och älskade Jesus. Han säger så här, jag ska försöka översätta till svenska sen. Christ is the son of God who died for the redemption of sinners and was resurrected after 3 days. This is the greatest truth in the universe. I die because of my belief in Christ. Watchman Nee. Alltså, Jesus är Guds son. Han dog för syndernas förlåtelse, för syndernas förlåtelse och var uppstånden efter 3 dagar. Det här är den största sanningen i universum. Jag dör på grund av min tro på Jesus. Den lappen hittar de i hans cell när han har dött i en kinesisk fångcell. När han blir suttit fängslad i 20 år för sin tros skull. Jag vill mena det, kära vänner, att har vi inte fokus på Jesus så kommer vi inte att orka springa det lopp som vi har framför oss. Jag läste om den här kända tyska teologen och den här kanske reformisten som led på 30-talet i Tyskland, Dietmar Bonhoeffer. Det står om honom, han blev avrättad för sin tros skull. Då står det om honom när han gick till galgen där han skulle hänga sig. Så bad han en bön först nedanför. Och sen när han ska gå in och sätta sitt huvud under den här snaran så ber han en till bön. Och när doktorn som observerar det här säger att under alla mina år som 50 år som doktor är aldrig en människa så fylld av Guds kärlek och frid som den här Dietmar när han gick för att avrätta sig. Och han sa, en av de sista sakerna han sa var så här: nu är mitt liv slut och nu börjar mitt liv. Ska vi be? Herre Jesus, vi tackar dig Gud för att du är så god mot oss. Vi tackar dig Gud här att vår tro och vår existens för vår tro inte handlar om oss själva utan handlar om vad du har gjort för oss, Herre. Vi, Herre, vi var inför din domstol, Herre, och vi blev frikända, Herre, för att vi blev friköpta, Herre, för att du, Gud, betalade priset med ditt eget blod för oss. Jag tackar dig, Jesus, Herre, att det finns människor som har kämpat med sin tro, som har gått här den här kampen och funderat, ska det överhuvudtaget fungera, detta kristna liv? Jag ber i Jesu Kristi namn, Herre, att bojor ska brytas, Herre, och du ska öppna, Herre, en himmelsk kanal idag, så vi bara får uppleva, Jesus, det som du vill göra för oss. Vi tackar dig, Gud, Herre, att det inte är någon skillnad, Herre, på man eller kvinna eller fri grek eller slav, utan alla är vi friköpta, frikända, och vi är ett i Kristus. Vi tackar dig, Gud, Herre, för du älskar oss så jättemycket. Och nu ber vi, Herre, låt oss få möta dig, Gud. Låt oss, Herre, bli på nytt påminda om hur mycket du älskar oss. Jag vet och jag känner det i min ande. Det finns så många här inne som skulle behöva få den här uppenbarelsen om Guds kärlek. Och att man duger som människa. Att man räcker till som människa. Att det handlar inte om vad jag kan och vad jag har gjort. Utan det handlar om vad Jesus, den perfekta offret för mig, gjorde. Du som Jesus var utanför lagen, Herre. Du som rådde över lagen. Du som fullbordade lagen. Du som bestämmer över lagen. Och du som, Herre, genom ditt eget liv var en seger på ett sätt över lagen. Så att vi, när vi tror på dig, Jesus, så vinner vi, Herre, evigt liv, rättfärdighet. Vi blir accepterad inför dig, Gud. För det handlar inte om oss, utan det handlar om, Herre, du som har betalat priset för oss. Halleluja, Jesus, vi ber. Amen.